Radio 3.
Man ser en hype hända framför sina ögon.
Vi har en press utifrån, men den är ändå ingenting emot den press vi har på oss själva.
De vann. Fem killar i en liten stad.
Du lyssnar på P3 musikdokumentär om The Hives. Ett rockdrama i svart och vitt.
Det mesta av 30-årsåldern försvann i det där.
Jag heter Wendela Lundberg. En decemberdag 2003. Himlen är lika grå som gruset på marken i den lilla industristan Fagersta. Utanför ett kråkslott står fem killar i 25-årsåldern. Deras ansikten är trötta. På marken ligger en hög med kläder som är alldeles hårda och stela. Så stela att de skulle kunna stå av sig själv. På de svarta kostymernas axlar växer små gröna mögelfläckar. En av killarna tar upp en tändare. Äntligen har de fått ta av sig scenkläderna de har burit flera gånger i veckan de senaste åren. Sen tonåren har deras liv handlat om rockklubbar, turnébussar och tv-framträdanden över hela världen. The Hives är på toppen av sin karriär. Efter bara 2 skivor har de redan släppt ett Greatest Hits-album. Tändaren slängs på högen med kläder. Lukten av tändvätska är frän. Röken stiger från de svarta kostymerna. Men berättelsen om The Hives slutar inte framför elden. Utsålda spelningar, rubriker och fans världen över. De har kallats för världens bästa liveband. Och de har bara börjat. Det börjar med en legend. 1993 skickar en mystisk figur vid namn Randy Fitzsimmons 5 brev. Han har en plan. I Västmanland, i bruksorten Fagersta, finns det 5 killar som har potential att tillsammans bli världens bästa band. Randy skickar 5 brev på 2 rader. Tid och plats.
Först så var vi hemma hos Dr. Destruction i hans källare. Hemma på där han bodde. Så det var så fritt. Vi kunde göra vad vi ville. Vi kunde repa mitt i nätterna. Vi sov över där.
Det här är Niklas Arson, gitarristen som egentligen heter Niklas. Han är 1 år äldre än de andra. När The Hives börjar repa tillsammans går han i 9:an. Dr. Matt Destruction, vars föräldrar har en källare, spelar bas och heter egentligen Mattias.
Dr. Matts föräldrar sover med hörselkåpor.
På trummor är det Chris Dangerous, eller Christian.
Jag tror inte att det är någon sovsäck, så uträknat är det nog inte. Vi går nog bara aldrig hem liksom.
Det är mörkt där nere i källaren. På väggarna sitter äggkartonger. Mikael, som spelar gitarr och också kallas Sesse, får namnet Vigilante Karlström.
Det hade grymt kul. Vi bodde typ i replokalen på sommarna där. Bada på dagarna och sen var vi uppe hela nätterna och spela.
Niklas Arson, Chris Dangerous, Vigilante Karlström och Dr. Matt Destruction. Det måste också finnas en frontfigur. Det blir Howlin' Pelle Almqvist.
Han kanske mer hittade rätt inom musiken än vad jag gjorde till en början kanske. Eller så där att det var mer som det viktigaste som fanns för honom än vad det var för mig, tror jag.
Hej, kom in, boy!
Howlin' Pelle är Nikolas 1 år yngre lillebror. Innan musiken blir det viktigaste som finns, genom upptäckten av bandet AC/DC, har han varit något introvert.
Han var bara inte intresserad av andra människor. Eller han hade ju liksom polare och sånt där, men andra människor och vara liksom social i ett socialt sammanhang, det var han fullständigt ointresserad av.
Ja, och Niklas slogs ju fysiskt varje dag egentligen tills vi blev 14. Eller jag var 14 och han var 15 kanske. Och då blev han med i bandet. Och jag vet att våran mamma, när hon hörde att så här, nu ska Nicke bli med i bandet, då tänkte hon så här, nej, hoppet, varför ska Pelle låta han vara med där? Det kommer att förstöra det också för honom.
Men det är något som förändras när de börjar repa där i källaren.
Alltså, i ett band där man har liksom en leadsångare som ska vara liksom en larger than life personlighet, så går det liksom inte att ha en hunsad leadsångare. Så där. Och lika för alla andra. Alltså reglerna som vi skapade var ju för att allt skulle bli så bra som möjligt.
Killarna är tonåringar och de går aldrig hem från replokalen. När de inte spelar den snabbaste punk de kan sätter de upp regler.
Allt som du ser eller hör med det här bandet har ju någon gång tagits ett beslut om att det ska vara så.
Det absolut viktigaste i The Hives regelbok nu är att 1. Se coola ut när de går ut på scen. 2. Inte ha tråkigt. Men reglerna fortsätter. 3. De ska bara bära svart och vitt. 4. De ska absolut inte låta som Beatles. 5. De ska inte sjunga om kärlek. 6. Det ska inte höras någon skillnad på dur och moll. 7. Inga texter får vara i vi-form. Det är inte punk.
Vi börjar ju inte spela punk för att vi tror att det ska bli stort och att man ska leva på det hela livet. Men säkert är det drömmen.
Fagersta har Sveriges högsta antal pizzerier per invånare. Här spelar man ishockey. Kanske har man föräldrar som jobbar på bruket. Men The Hives är långt ifrån ensamma om att spela i band. I olika övergivna lokaler samsas punk- och rockband med stans missbrukare. Och festivalen Bergslagsrocken tar hit band som Green Day och Radiohead.
För att vara liksom en sån här småstad så var det liksom synnerligen blomstrande. För annars brukar jag liksom säga att vi hade nog kunnat liksom kommit nästan ifrån var som helst. Men vi var ju liksom en ganska självklar följd av det där liksom.
I det stora huset som är Folkets park får The Hives en loge de kan repa i. Nu lägger de varje vaken timme där.
Det finns en lastkaj som du kan gå ut och sitta på. Här satt vi och filosoferade en hel del. Titta på solen, prata med folk.
Man spelade in demos och så tryckte man upp kassetter och så gick man och sålde dem på gigs.
I Fagersta finns det 5 ställen man kan spela på. Det struntar The Hives i. De spelar på 30.
Alltså vi har gjort spelningar för liksom 5 personer och 2 hundar.
Tomma affärslokaler, sporthallar och scoutstugor.
Det var en spelning.
Tiden är ju förbi när exportvarorna från Sverige och Bergslagen bara bestod av stål och skog.
Skivbolaget Burning Heart har kontrakt med 15 olika band som alla spelar snabb, tung rock som hardcore eller skatepunk.
SVTs Tvärsnytt gör ett reportage om Burning Heart Records. Det är ett skivbolag som grundas på samma plats där missbrukare och punkare håller till i Fagersta. Kommunen river sedan de fallfärdiga lokalerna och skivbolaget flyttar till Örebro. Ett av banden Burning Heart signar är The Hives. Ingen i bandet är myndig, förutom Niklas Arson.
Vi ser ju ut som barn, sådär. Vi ser ut som barn som liksom har stora kläder, typ.
Bandet som signas har svartvita kläder de har hittat i fyndbackar på loppis. De är fyllda av självförtroende och principer. De vill bara en sak, ut och spela.
Men det var ju bara en osnytna kid som spelar punk.
Det här är Dennis Lyxén, sångare i bandet Refused. Redan 94 sedan The Hives spelar i Fagersta.
De är ett ganska osannolikt gäng, att det är flera i det bandet som man tänker att de kanske aldrig skulle ha blivit rockstjärnor om de inte var från Fagersta. Pelle hade så här vita solglasögon på sig inomhus och jag bara, fan vilka jävla weirdos.
Men om The Hive ska nå sitt mål, att bli världens bästa band, så måste de också släppa en riktig skiva. Musik har de släppt innan, men ingenting de verkligen gillar. Men så kommer bandet i kontakt med en viss Pelle Gunnerfelt.
Ganska soligt och fint en dag när vi står utanför 44 och väntar på Pelle Gunnerfelt. De är rätt nervös.
Pelle Gunnerfelt är en 24-årig gitarrist i bandet Fireside. Dennis Luxén jobbar också med honom.
Han är jävligt butter norrlänning. Superbegåvad. Ibland får man intrycket av att han är så sjukt mycket äldre än vad han är. För det är någonting med hela hans disposition som är väldigt speciell.
The Hive ska träffa Pelle Gunnerfelt i en studio i Kapsylenhuset på Kärrhovsgatan 44 i Stockholm. Samma plats där Kent och Weeping Willows repar.
Och så kommer Pelle Gunnerfelt, han är liksom helt usel och kör. Han håller liksom på där och försöker parkera typ så här en kvart. Och sen kommer han ut.
Han hälsar med fel hand, kör utan körkort och har massa skrot med sig liksom. Och pratar nästan ingenting.
Jag hade aldrig träffat dem och de hade hört något jag hade gjort.
Pelle Gunnerfelt har aldrig jobbat med några han inte känner innan. Förrän nu.
Jag tyckte väl att de var ett helt normalt småstadsband som alla andra. Det är en speciell grej med småstadsband att det finns så få människor att välja på när man ska starta band. Sen tar man in lite folk som bara får fylla stolarna. Liksom.
De har ont om studiotid. Men Pelle Gunnerfelt har ett knep för att rivstarta inspelningen.
Jag är inte psykolog så där, men det brukar funka med att sätta igång ett bråk så fort det går.
Tricket med att skapa lite dålig stämning får fart på killarna. På bara 2 veckor blir debutalbumet klart. Det får namnet Barely Legal.
Det låter som att bli träffad av en vägg som kommer emot en i några hundra.
Det låter som en hardcore skiva med rock'n'roll känsla.
Det här är musikjournalisten Elin Unnes. Hon har skrivit om rock sedan 90-talet.
Det blev så enkelt plötsligen. Ifrån så här det som hade försökt göra sig svårare och svårare och svårare, så kom det någon som liksom, vi skiter i allt det här komplicerade som hände på 70-, 80- och 90-talet. Man spelar hårt, man spelar snabbt och bara skiter i allt det där andra.
Hösten 97. The Hives har gått ut gymnasiet. Barely Legal har fått fina recensioner. Nerikes Allahanda kallar Howling Pelle och Nicholas Arson för Örebros svar på bröderna Gallagher, eftersom de båda just har flyttat dit och, precis som Oasis, sällan kommer överens. Journalisten undrar, hur länge ska det här bandet hålla egentligen? Men The Hives är långt ifrån kända. De spelar så fort de får chansen, de jobbar extra och pluggar. Pelle pratar varmt om deras skivbolag Burning Heart när Tvärsnitt frågar.
De har bra kontakt med utlandet, tror jag. Man jämför med andra skivbolag.
Skivbolaget har en idé. Tillsammans med större band som Refused, Liberator och No Fun at All ska The Hives ut i Europa.
Det var deras första riktiga turné.
Dennis Luxén spelar då i Refused.
De varvar ju det här med att de går upp på scenen i världens kaxigaste gäng med att sitta i bussen och vara väldigt så här snälla och lite blåögda inför hela grejen.
Vad tycker du mest om för snus? Vad gillar du för cigarett? Är din morsa snäll? Det är som bara ett konstant batteri med intervjufrågor.
Det är full fart i vår buss. Det är nog sällan en tyst minut.
Pelle och de andra i The Hives håller aldrig tyst. I en nightliner, en slags lyxigare buss med sovalkover, åker banden till Europas storstäder. De är förband, men tar varje chans att göra det som är absolut viktigast i deras bok. Var bäst på scen.
något ställe i Spanien, Madrid tror jag det var. Där spelade vi till och med innan de hade öppnat dörrarna. Så folk som kom för att se oss där, de var, vad fan, när ska ni lera? Så här, men vi har redan spelat, tyvärr. Det var innan dörrarna öppnade liksom.
Allt är ju för oss väldigt nytt med att vara på sådär månadslång Europa-turné. Det är ju för övrigt något man satt och drömde om på den där kajen.
Utpumpade men lyckliga kommer de hem. Världen har öppnat sig för The Hives.
Jag har väl aldrig tyckt det är kul att bo i Fagersta egentligen. Eller att jag liksom har passat in.
The Hives drömmer om att få spela på större scener. Att få vara Howlin' Pelle Almqvist, Nicholas Arson, Dr. Matt Destruction, Chris Dangerous och Vigilante Carlström på heltid. Efter många små turnéer i bandets van Rock Assault Vehicle påbörjar de jobbet med den andra svåra skivan.
Svårt att sätta fingret på varför det blev som det blev. Vi brukar väl säga att det var lite för fint i Vaxholm kanske.
Då kändes det mer och mer att när det här blir inte som vi vill att det ska bli.
Det som händer i Vaxholm som Chris och Vigilante pratar om är att bandet inte kommer överens om skivan ska låta överhuvudtaget.
Ja, en del tycker väl att vi får bara lösa det och göra klart det och sen liksom ta smällen senare. Men det går inte riktigt. Jag tror jag mår väldigt dåligt över det här. Jag tycker att det är en fruktansvärd situation.
Under 9 dagar sover de ingenting. Kanske är det vackra vädret. Kanske är det bråken. Motvilligt bestämmer de sig för att strunta i inspelningen. De packar ihop och åker hem. Utan ett album. Pelle är besviken.
Jag går till arbetsförmedlingen i Fagersta. Arbetslösa nu för 3 månader. Så går jag liksom runt hemma i mitt föräldrahem i Badrock och oroar mig över den här skivan.
Den misslyckade skivan ligger och gnager. Medlemmarna i The Hives är utspridda i olika enrummare på mindre orter. Pelle går i Badrock hem hos föräldrarna. Men bandet slutar inte att ses och repa.
Min pappa kommer hem på lunchen varje dag och käkar och är irriterad med att jag går runt i Badrock och inte verkar göra någonting. Men det han inte visste var att jag skapade ett mästerverk i min hjärna.
The Hives har repat och kommit överens om de nya låtarna. Återigen träffar bandet producenten Pelle Gunnefelt. Han vill bygga en studio i Gröndal i Stockholm och behöver pengar för det. Skivbolaget går med på att betala för det om man spelar in 2 band till priset av 1. Dennis Luxéns nya International Noise Conspiracy och de mindre spelarna The Hives.
Det var kul, för när vi var klara med båda skivorna så kände jag på mig att Hives-skivan var någonting utöver det vanliga.
Vad låten Hate to say I told you so ska leda till vet inte The Hives än. Det vet inte Pelle Gunnefelt heller.
Nej, jag vill ju ta bort den från albumet.
Vigilante är en av dem som står på sig.
Jag tyckte den var grym. Jag vet att när vi höll på att spela in sången så var det ingen som orkade vara kvar i rummet ens. Så jag tror jag satt och spelade in Pelles sång på hela den låten. De andra satt och drack läsk och käkade bullar typ i rummet bredvid.
Men låten och det nya albumet Veni Vidi Vicious blir klart. Det är nyårsnatten när världen ska ställa om sig till ett nytt millennium.
1 januari 2000, då har liksom inte världen gått under i någon slags datakrasch, vilket folk då befarade. Så jag åker från någon kompis sommarstuga där vi har då väntat in katastrofen och så åker jag till Stockholm och så mixar jag om 4 låtar med Pelle Gunnefelt.
Alla låtar utom en på skivan kräddas Randy Fitzsimmons, den mystiske brevskrivaren som ingen fortfarande har sett, utom möjligen The Hives. Första singeln är Hate to say I told you so, Den tar sig inte in på svenska singellistan. Men det blir en musikvideo.
Så vill vi att det ska vara deras video, ska det vara lite dassigt grått och sen så ska vi vara blanka så vi smörjer in oss med olja och så.
Howling Pelle och de andra i Hives är klädda i svarta kostymer med instoppade vita slipsar. De spelar snabbt, så snabbt att kameraskärpan inte hänger med. I videon syns också konturerna av en sjätte man med ett frågetecken på.
Man ser väl bland annat Randy Fitzsimmons siluett, ser man.
Han var med på turn, som vanligt.
What I've heard is that Randy is the person who got them all to get together.
Fansen som ser videon lägger märke till Randy, den inofficiella sjätte medlemmen i Hives. En av dem är Maju Nieminen. Första gången hon ser The Hives är på en konsert i Helsingfors.
They were the first band on stage and I saw them and I was like, what is going on? What is this? I was just standing there with my mouth open thinking that wow, this is amazing. This is great. And I remember telling my friend, you know, if this band comes back to Finland, we need to go see them live again. I mean, I was instantly hooked.
Av Hives kallas hon för Front Row Maju eftersom hon alltid står längst fram på deras konserter. Med sig har hon andra fans hon har träffat på internet. Deras gäng är döpt efter B-sidan på Hate to Say I Told You So-singen.
We called ourselves Crime Gang because the Hives are law, you are crime.
I saw the Hives and fucking blew me away. I'm like, who the fuck is this?
Det är vår. Skivbolagsbossen Alan McGee sitter på ett hotellrum i Tyskland. Han sätter på tvn och ser videon till Hate to Say I Told You So. Han tycker att frontfiguren rör sig som en lite bögig Mick Jagger.
Pelle did that whole kind of shtick that he does the jaggery kind of faggy thing.
Ja, men Alan McGee har väl varit en oerhört mycket en spindel i nätet och en person med ett absolut gehör.
Journalisten Elin Unnes är välbekant med Alan McGee. Med skivbolaget Creation Records har han gjort band som The Jesus and Mary Chain, Primal Scream och Teenage Fan Club, stora. Men den största fjädern i hatten är att han signat Oasis.
Lite som ett universal geni, fast för moderna musiktider. Och så hade han förmågan att plocka ut det som var bra och det som ansågs bra. Men i hans fall så var det samma sak.
Alan McGee bestämmer sig för att kolla upp vilka de fem kaxiga typerna på tvn är.
They found out that the Hives had sold 600 albums in Britain.
Han får reda på att de bara sålt några hundra album i Storbritannien. En plan börjar ta form i Alan McGees huvud. Hans nya skivbolag, Poptones, ska få The Hives att slå stort. Det kommer ett samtal till Sverige. Pelle blir fascinerad av den skotske mogulen.
Han säger något så här om att I've seen the video. Han är skotsk. Och sen pratar de om att nej, their bass player is insane. He's got a mustache. Det var liksom ingen som hade mustasch då. Innan Dr. Matt Destruction's mustasch sen blev populär i hela världen.
Alan McKee säger också att han vill att The Hives ska göra en ny skiva. De kan släppa via honom. Det tycker inte The Hives. De har fullt upp med att turnera. Niklas Arson.
Ja, vad ska vi göra då? Vi är på turné typ så här. Släpp en greatest hits typ. Tycker väl vi kanske.
The Hives får som de vill. Trots att de bara släppt två album ska de nu lansera en greatest hits-skiva i UK.
Det här är mespoppens år. Och det här är ju som en uppenbar reaktion emot det. Så här, vad kan vi göra som är tvärtom emot att vara så mesig som möjligt? Jo, vi säger, vi har redan spelat in så pass många fantastiska låtar så att vi faktiskt kan släppa ett best of album.
I think your new favorite band exploded it for them, you know. I knew Britain would go fucking crazy and it went crazy.
Alan McGee känner på sig att idén att slå ihop de bästa låtarna från The Hives korta diskografi och släppa som skivan Your New Favorite Band ska få britterna att bli tokiga. Han får rätt.
Det var väl där någonstans som vi liksom blev mer eller mindre rockstjärnor och sådär i England. Vi flög ju dit ibland så här två gånger i veckan för att göra liksom olika tv-program och vad heter det, spela på klubbar.
The Hives bjuds in att spela primetime i tv-program som Top of the Pops och Jules Holland. Deras kaxiga, svartvita stil går direkt genom rutan.
I England har man ju alltid älskat liksom karaktären som liksom kastar sig ut ur underläge och boxar åt alla håll. Liksom.
Först damp det ner en bronsskiva och sen kom det en silver och så fick vi en guldskiva och sen veckan efter så fick jag en platinaskiva. Liksom. Så att det gick ju väldigt snabbt och så sålde flera hundratusen skivor i England.
The Hives publik bara växer.
Jag kommer ihåg att man sitter i någon sån här buss eller van eller vad det nu kan vara och börjar närma sig någonting. Och det är bara, det är så mycket folk i omlopp. Man ser att alla är på väg. Det ser ut som att det är någon stor match eller någonting. Och så tittar man ut och så ser man en arena som ser rätt frän ut. Och så tänker man, vad fan är det som händer här nu? Men det visade sig att det var vi som skulle spela på Le Zénith i Paris och hade sålt ut den.
Till slut så orkade vi liksom inte flyga till England längre. Utan då började vi flyga hit alla tidningar istället. Så då var vi i Fagersta och gjorde intervjuerna. Och de satt då, NMI och Q och sånt där, satt och bodde här på Brukshotellet i Fagersta.
The Hives på BBC Radio 1.
Just listen. 7 years ago, in the small industrial town of Fagersta, Sweden, 5 young men were decided that they were going to play in a band together. Here are the results. So turn up that dial, increase the volume, and listen. Your new favorite band.
Man ser en hype hända framför sina ögon. Det var ganska intressant, tyckte jag.
Slutet av 2001. Dennis Luxén är på USA-turné med sitt band International Noise Conspiracy. The Hives i förband. Det har gått så där, tycker de. Men de har just rest några dagar till England för att spela live i tv-programmet Jules Holland.
Now, of course, you first appeared on this show 6 months ago. Mm. Has life changed for you, sir, and the world of The Hives since that first appearance?
Not really. We play to a bit more people when we're in England, but I mean that's about the extent of it.
No complaints. That's
no,
anything.
I'm okay.
Pelle är blygsam i programmet. Storbritannien älskar The Hives. Men nu är svenskarna tillbaka på den amerikanska västkusten som förband. Två kvällar i rad ska de spela på The Roxy på Sunset Strip.
The Roxy has this amazing history. You know, everyone, The Doors, John Lennon, the Eagles, everybody played at the Roxy, but it wasn't just that they played there, it's where people hung out.
Lorena Lee är kulturjournalist och musikkritiker. Hon har skrivit för tidningar som Rolling Stone och GQ Magazine och The Los Angeles Times, där hon jobbar nu.
You know, these legendary stories in rock dating back to the 60s and upward happened at the Roxy.
Den här kvällen är det utsålt. Det är varmt och fuktigt. Courtney Love är där. Och Morrissey.
Alla som vill frottera sig med det nya coola bandet där.
Ryktet om The Hives framgångar med Alan McGee i Storbritannien har spridit sig till Hollywood.
De gjorde tv-programmet i England och sen tog de bara sköt fart in i en helt annan stratosfär.
Efter konserten får Dennis Luxén veta att Aftonbladet ringt till skivbolaget Burning Heart. Han tror att tidningen vill gratulera honom för att International Noise Conspiracy har sålt ut en så legendarisk klubb 2 dagar i rad. Men så blir det inte.
Vi gör en intervju med Hives om deras succéturné i USA. Och så säger vårt skivbolag, ja fast ni vet att det är en Noise Conspiracy-turné. Och då säger de, det är ingen som snackar om dem just nu, det skiter vi i. Och så gör de en intervju med Hives där de står utanför The Rocks, och så står det Hive spelar för fulla hus i USA, och så är det en jätteliten bild på Noise Conspiracy, och så står det bara kompisarna i Noise Conspiracy.
Då står planeterna rätt.
You should be happy you caught us on a good day, cause at our worst we're brilliant, but at our best we're genius.
The Hives kommer tillbaka till Roxy. SVT filmar.
I saw him at the International Noise Conspiracy concert over at the Roxy in December, on December 3rd, and like, this was the first time I ever seen him, and it was awesome.
I love how he's so cocky. I love it.
Det är lika trångt som gången innan. Nu är de huvudvakt, och backstage i logen är det proppfullt.
Jättemycket skivbolagsfolk som har liksom står och ler med så här perfekt manikyrerade naglar. Alla tror att vi liksom är nya Rolling Stones. Och skivbolaget bakar en tårta av mitt ansikte för jag fyller år. Och den är liksom, det är egentligen ett NME, tidningen NME-omslag, fast som en skitstor tårta.
The Hives har aldrig varit mer uppvaktade. Det finns en anledning till det.
Att hitta det här bandet i Sverige som spelar liksom garage rock på den här nivån som de gör. För amerikanerna så blir det lite av ett fynd.
Den amerikanska skivindustrin har fått vittring på det svenska bandets musik och image.
Their sound was exotic, but also when you saw that the way they looked, the way they presented themselves with the suits, and then their live performance was phenomenal.
The Hives ligger på Burning Heart, skivbolaget med Fagersta rötterna. Men Burning Heart ägs nu till största del av amerikanska Epitaph Records, som i sin tur har en uppgörelse med den större jätten Warner Bros Records.
Warner har köpt vårt kontrakt av vårt gamla skivbolag.
Warner har betalat $1 million i förskott för att ge ut The Hives i Nordamerika.
Och vi var aldrig liksom med på det, så att vi är lite osams då med dem. Men vi är ju fortfarande liksom mitt i någon slags snurrande succé.
Via en advokat säger The Hives upp kontraktet med Burning Heart. The Hives är stort skivbolagsspråk, skriver Aftonbladet. Vi är chockade och besvikna. Vi har skrivit ett kontrakt med gruppen på 3 skivor. De har gjort 2 och alltså 1 kvar, säger Burning Heart till tidningen. Vi anser att vårt kontrakt med dem är slut och därför skrev vi ett nytt, säger The Hives.
De hamnade i det här stora kriget att massa skivbolag skulle brottas om vem som kunde strössla Hives med mest pengar.
Bandet har skrivit på med skivbolaget Universal. Kontraktet innebär $4 million i förskott för 2 nya skivor. Och ytterligare $4 million om allt går väl och en 3:e skiva spelas in.
Förmodligen en av de sista gångerna sådana belopp har liksom lagts på ett band.
Det gamla skivbolaget Burning Heart stämmer The Hives för den uteblivna 3:e skivan. Det ska dröja till 2005 innan det klaras upp i en förlikning där Universal betalar Burning Heart €300,000. Men det vet The Hives ingenting om nu.
Då så hade ju Hives verkligen exploderat.
Det här är Maria Andersson, artist och sångare i Sahara Hot Nights.
Då så fanns det också väldigt många tabun kring hur man kan få fram sin musik. Som jag inte ser någonstans nästan idag. Men till exempel att ta med musik i reklamfilm. Det var ju en sån grej med Hives till exempel, när de skulle få en låt med i så här Agent Provocateurs reklamfilm och Kylie skulle rida på någon sån mekanisk tjuv. Och jag tyckte det var helt ofattbart att de skulle så här medverka med sån så här sjuk så här sexistisk reklam och att det var reklam. Kan man göra så här?
Kylie Minogue i reklamfilmen med Hives låt Main Offender. And now for the proof. Would all the men in the audience stand up?
Vi är på Radio City Hall i New York och Jag tror att det är något MTV Awards liknande.
Det är en dryg vecka efter offentliggörandet av The Hives saftiga förskott. I Radio City Music Hall har världens största artister samlats. En speedad Kirsten Dunst och en lika intensiv Jimmy Fallon presenterar två av världens mest omsnackade band just då. Australiensiska The Vines som ska battla med The Hives.
Here are two of our favorite new bands. Put your hands together for The Hives and The Vines!
Bandet spelar så hårt och snabbt de bara kan. Pelle kastar mixtativet omkring sig.
När vi går av scen så skjuter Vigilante så ett plektrum i typ i huvudet på sångaren i The Vines från kanske 30 meters håll. Bara för att säga allt för att vinna typ.
I know you want us to play more. But that's all the time we have so you can turn off now.
De vann. Det de sa att de alltid skulle göra trots att ingen trodde det. Det händer, det inträffar.
Det märks att publiken gillar uppträdandet. Särskilt somliga i publiken.
Och då är det verkligen sån, som i en Beatles-film att tjejer i gäng springer efter oss. Ingen i Hives är singel på den tiden. Men det är kul för att det är en sån kryssa. Det är en jätterolig grej. Då tänker man ju bara så här, det här händer mig i livet. Det är ju jävligt märkligt.
The Hives har knappt sovit, spelat på en av världens största tv-sända galor. Kostymerna sitter som fastklistrade på kroppen när tjejerna jagar dem.
Vi springer ut ur Radio City Musical, där Alan McGee då säger att våran bil är. Men där när vi kommer ut där så är det ingen bil där, för vi springer ut fel ingång. Utan där är det så en häst och vagn som är bokad till någon annan, så här turisthäst och vagn. Vi bara, vad är våran bil?
Man håller på den här underdoggen. Man håller på den här karaktären som kämpar i underläge. Och det här blir som på något sätt bekräftelsen för att det blev ett lyckligt slut och att de vann. Fem killar i en liten stad.
Samma år presenterar tidningen NME något av ett rockscoop. Den brittiska redaktionen har ringt till Stim i Sverige för att höra sig för om en viss Randy Fitzsimmons. Den mystiska figuren som ska vara hjärnan bakom The Hives musik och karriär. Svaret blir att någon Randy finns inte. Låtskrivaren ska istället vara Nicholas Arson.
Det är lite som så här geten eller snömannen. De vill ju bara flänga runt där i sin päls och ta lite lugnt ut i skogen eller Himalaya eller vad de nu håller hus. Då har folk bara jagar dem med långa objektiv. Det blir en mytisk figur så fort du vill vara anonym.
Men skillnaden är att Randy Fitzsimmons finns. Jag är inte helt säker på getin.
Bandet förnekar pseudonymen. Senare ska Randy dyka upp i en intervju med 3AM Magazine. Där står det att han har varit med bandet sedan dag ett. Att han skrivit otaliga låtar till dem. Och att han inspireras av både Winston Churchill och KSMB. Intervjun sker via mail.
Det blev liksom lite så här tjatigt. Men jag tror för bandet själva så blir det liksom en del av leken och en del av deras egen berättelse.
Ibland kommer en komet inseglande på musikhimlen. Så lyder motiveringen när regeringen ger The Hives musikexportpriset. Nu är det december 2003 och bandet står vid en hög kläder.
Ja, fy fan hur scenkläderna kunde lukta. Det var helt hemskt. De stod ju själv, de där kostymerna. Jag bara svartna för ögonen, du vet. Man skulle på med det där.
Vi förvarar dem i plastpåsar för de luktar sig. De luktar liksom skarpt ammoniak efter ett tag. Och det blir en grön rand över axeln där axelbandet har varit. För där blir någon typ av mögelsvamp eller vad det är. Och de är liksom obeskrivligt äckliga. Samtidigt står det i alla recensioner att så här, Hives är liksom rockens mest välklädda band och folk frågar i intervjuer hur mycket våran kemtvättsräkning är på sådär.
The Hives har en uppsättning svartvita kostymer de har på scen. Det är deras signum. Publiken vet ingenting om stanken som känns i logen efter att scenkläderna har varit med om 250 spelningar på ett år. Nu står bandet vid högen av sina stinkande kläder, redo att se dem brinna. Det här markerar slutet på deras första era. En era av intensivt turnerande som istället för månader pågått i år. Musikbyrån i SVT.
Det är nästan 3 år sedan The Hives släppte sin senaste skiva Veni, Vidi, Vicious, och vi väntar ju alla spänt på uppföljaren till den skivan.
Ja, absolut. För sen plattan släpptes har Hives bokstavligt talat faktiskt befunnit sig på ett resande fot, och varje gång de har försökt avsluta turnerandet för att fokusera på en ny skiva så har det dykt upp nya möjligheter, eller rent av nya världsdelar som skriker efter Hives. De har gnetat på och gnetat på, och idag är de väl kanske våra starkast lysande rockstjärnor.
Men nu är turnerandet slut för den här gången. De mögliga kostymerna brinner.
De här gamla scenkläderna som vi då har levt i egentligen i 2-3 år eller något sådär. Fruktansvärda liksom trasor som vi lägger in hög och tänder eld på. Titta när de brinner upp.
Det stora kontraktet är påskrivet. Nu måste bandet sluta turnera. Tiden är kommen för den tredje skivan.
Det är en konstig känsla att veta att vad vi än gör nu så tittar hela världen på oss. Innan vi gjorde den förra skivan så tittade ingen på oss. Ingen var intresserad av vad vi gjorde. Ingen visste att vi fanns egentligen. Och den här gången vet alla att vi finns och väntar liksom spänt på vad vi ska göra för skiva nu.
Vi har en press utifrån att den ska bli störst på jordklotet. Men den är ändå ingenting emot den press vi har på oss själva.
Skivan spelas bland annat in i Klåger uppe i Skåne. Bandet ställer klockan varje morgon och försöker göra musik på schemalagda tider.
På vischan, det finns ingenting i närheten egentligen.
En jävla massa bråk hela tiden. Och ibland undrar man, men måste det vara så här svårt? Måste det vara så här tjafsigt att göra någonting?
Inga inspelningar har ju varit liksom lätta, det är ju. Det är liksom en liten Kafka-process tycker jag nog. Varje gång vi gör en skiva faktiskt, det tär på psyket en hel del.
Ingen får höra någonting. Och det är som att vi knyter ihop oss till en liten boll.
Pelle Gunnefelt är producent igen. Han märker prestationsångesten hos bandet.
Det har väl sitt pris. Pelle blir inte så lätt att göra med de sista dagarna under ett sånt här projekt. Och inte, alltså, de bråkar jättemycket, han och Nicke.
Trots att The Hives nu blir omnämnda i sällskap med andra stora namn som The White Stripes och The Strokes och har ett stort skivkontrakt, så är mycket sig likt från deras tidigare inspelningar. Bröderna Bråk är igång igen.
Jag tror inte de hade hunnit än komma in i det där storbolags liksom och amerikanska tänket. Jag minns att Universal var ju här och ville lyssna på låtar och så. Vi släppte ju inte ens in dem i studion. Den dagen de skulle komma och lyssna så, jag orkade inte ens åka dit. För jag ville verkligen inte ha med den där världen liksom.
Efter 2 veckor då så vet jag att vi flög hem 3 av oss. Jag kom till Fagersta klockan 4 på eftermiddagen. Och så gick jag då med min fru och min dotter till ICA och handlade lite, och sen så 7 på morgonen efter så flög jag tillbaka till Skåne. Och det var den tiden som jag då hade haft hemma till. Det tyckte jag inte var så roligt.
Nej, det är inte bara kul att liksom sitta bara vi och försöka liksom krysta fram något mästerverk.
Men till slut enas bandet om vilket sound den nya skivan ska ha.
I början så var det ju att vi skulle spela snabbast. Sen blev vi för bra på det, märkte vi. Det gick ju inte att lyssna på det i princip. Det gick åt helvete för fort helt enkelt. Så då fick vi lägga om strategin lite. Och för att få ut samma energi, då var vi helt tvungna att spela hårdast. För att rikta den här energin åt något håll liksom.
Sommaren 2004 kommer den, skivan alla väntat på. Tyrannosaurus, Hives.
Liksom klassisk 60-tals rockmusik fast helt liksom dekonstruerad och stelt.
Men The Hives är ju ett gäng väldigt egensinniga personer som ändå lyckas hålla skeppet i kurs.
Maria Andersson från Sara Hot Nights igen. Hennes band slår också igenom som unga och hållit på lika länge som The Hives.
Vi i bandet träffade Hives första gången 2000 eller någonting. Som jag minns det så spelade vi på Hultsfredsfestivalen och de satt och gjorde någon intervju på backstageområdet och Pelle hade röda byxor. Det lade jag märke till. Det här kanske var innan de körde natt och dag, vitt och svart.
Nu ska Tyrannosaurus Hives lanseras i USA. Sahara Hot Nights är med på vägarna. Tillsammans med Raining Sound är de förband.
Och då åkte vi och Raining Sound i en extremt skruttig buss som det regnade in och det var mögel som klättrade längs väggarna. Jag tror att Hives hade nog en mer glassig buss då. Ja, men lite som att de var på en annan nivå.
Sahara Hot Nights och Raining Sound börjar skämta och ha en jargong när de ser hur påpassade The Hives är.
Och de fick gärna vara där uppe, för vi var liksom, vi var losers. Många så här smörade som tusan.
Ed Sullivan Theater i New York. Vid ett skrivbord mot en fond av stadens kända skyline sitter den legendariske talkshow-värden David Letterman.
Our next guests were recently called the best live band on the planet by Spin Magazine and their new CD is entitled Tyrannosaurus Hives. Ladies and gentlemen, please welcome The Hives.
Letterman har tyckt om sig att inte vara den mest lättflörtade programledaren i branschen. Nu gör han något tv-publiken sällan ser. Han går upp och tar bandet i hand, märkbart imponerad av deras uppträdande.
Yeah, there you go. That's it. That's all we're looking for. How about that, Paul? The Hives, everybody. Nice going. I enjoyed that.
Walk, Idiot Walk är bandets stora singel från Tyrannosaurus Hives. När den släpps i USA får den uppmärksamhet. Inte bara för det enkla men självklara soundet. Somliga tolkar också in något annat. Att låten handlar om dåvarande presidenten George W. Bush som året innan startat krig i Irak.
Och då kändes det som George Bush var liksom det så illa det kan bli. George Bush, den yngre.
Journalisten Lorena Lee.
We were looking for anything that could address the situation that was going on here with Bush and the war. And Walk Idiot Walk just happened to come out at that time when people were just hoping that music would in some way respond to the situation here. And if anybody was going to do it, it was going to be a European band, because Americans certainly weren't saying anything at the time.
det är inte riktigt det handlar om. Vi vill inte så här komma tillbaka efter några år från var och bara prata om vem som är president i USA. Det ska handla om oss först och främst.
The Hives får 1000 frågor av journalisterna. Många undrar om låtarna har något budskap, andra om deras svartvita kostymer. Men journalisterna är också intresserade av en annan sak, nämligen Howlin' Pelles relation med Maria Andersson i Sahara Hot Nights. Pressen vill gärna skriva berättelsen om ett mytiskt rockpar från Skandinavien.
Det kan ju jag förstå att det kan finnas en nyfikenhet på det, hur funkar det och så. Men alltså jag tror att både jag och han borstar av oss eventuella sådana påhittade mytbilder rätt fort.
Något år senare gör Maria Andersson och Howlin' Pelle Almqvist slut. Journalisterna kan inte längre skriva om den tacksamma storyn om två av Sveriges största rockstjärnor. Men banden fortsätter vara vänner och sätta Sverige på kartan som en nation som fostrar magnetiska liveband.
Being front row at The Hives concert is the best feeling in the world.
The Hives fan front row Mayu fastnar av just den anledningen, att se The Hives live.
Too many bands nowadays just like, you know, they stand on stage and play the guitar, play their instruments, barely say anything to the crowd, but you know, the Hives, they are just like going around the stage all the time, jumping up and down, and it's just sweat everywhere.
Att se Howlin' Pelle prata med publiken eller Vigilante Carlström spela sin hårdaste riff ger henne en så stark känsla att hon måste stå allra längst fram.
It might be a bit weird, but I think that's one of the best feelings in the world when you are up at the front row, so close to the band, and there's like hundreds of people around you, pushing you. I feel like at that moment I'm living.
Grammyskalan 2005. Niklas Arson är hemma i Fagersta. Howlin' Pelle är fast i Australien, där hans pass har kommit bort. På plats i vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm är bara Vigilante Carlström, Dr. Matt Destruction och Chris Dangerous. The Hives är nominerade i 5 kategorier. De vinner pris efter pris.
Till en början när man går upp och tar emot dem så försöker vi att tacka alla som har varit inblandade och sen får vi lite slut på vad vi ska säga. Jag minns att jag var så hedrad att nu kan det i alla fall inte bli någon mer. Så då gick vi till baren, jag och Sesse, som fanns där inne i själva lokalen. Och så skulle vi beställa någonting för att liksom knyta samman den där kvällen. Och då ska de ropa ut, ja men det är något sånt där stort pris i alla fall. Årets band eller artist eller om det är årets album, jag vet inte. Någon sån där. Då står Gessle och grabbarna där. Gyllene Tider är det väl då till och med, tror jag. Och vi, precis som de, alla tror att de ska få det. De ska gå upp och hämta det. Men precis när vår beställning kommer där så ropar de The Hives. Och vi bara tittar på, vad fan igen? Vad fan, kan ni hålla det här lite? Vi ska bara...
The Hives vinner i alla kategorier där de är nominerade.
Det var en otrolig kväll.
SVT 2007.
Rockstjärnor löper en klart större risk att dö i förtid, framförallt under de 5 första åren efter genombrottet.
Missbruk, olyckor, självmord och våld och bakom 4 av 10 dödsfall skriver Uppsala Nya Tidning. Grejen är att vi är ju redan 5 år efter genombrottet. Så jag tror vi klarar oss. Grattis grabbar. Vad ska man säga?
Vad ska man säga? Ingenting om hur kul de hade innan de dog.
Det är nu gått 10 år sedan The Hive släppte sitt första album. Då hade de knappt råd med nya gitarrsträngar. Nu maxar bandet sina scenshower med påkostade ljusriggar, specialdesignade backdrops och scentekniker klädda som ninjor. Chris Dangerous, som gillar snabba bilar, köper en Lamborghini. Vigilante Carlström samlar på vintage-gitarrer och får tag på riktiga dyrgripar som en Gibson Les Paul Sunburst från 1958. Bandet flyger mellan kontinenter i första klass och kör Cadillac när de väl är hemma. Trots otaliga resdagar och få nätter i sina egna sängar så har de klarat rockstjärnelivet bra hittills.
2007, vi ska göra The Black and White album. Merparten av den görs i en studio som heter Sweet Tea i Oxford, Mississippi.
Det är gått ett par år. The Hives befinner sig i den amerikanska södern, i en liten stad med mindre än 20 000 invånare. Med sig i studion har bandet ett gäng cheerleaders från traktens universitet.
En frisk fläkt kan man säga. Sådär pompoms och grejer.
Tjejerna har röda små dräkter och rosetter i håret. Tillsammans ska de spela in låten Try It Again.
Det var exakt som att kliva in i en sån där film. Precis så var det. Inne i studion bara. Där jag brukade sitta och, i mitt trumrum. Liksom. Där ställde vi in dem. Alltså. Up from the floor.
Det finns ju ingen psykotiskare blick än en så här cheerleader tjej eller kille. Alltså det är någonting med så här, för det är så peppat så att det blir så här vansinnigt.
Men The Black and White album görs inte bara i Mississippi.
Under något år där var ju vi liksom det coolaste inom hiphop av någon anledning, fast vi inte ens höll på med hiphop. Andre 3000 har ju sagt att den här Heja är lite baserad på att han var på en Hive-spelning och sådär. Och sen Pharrell också, så båda de hörde av sig så här. Och Pharrell ville jobba med oss, och så tänkte man så här, det är ju för kul för att låta bli.
Skivbranschen är nu i kris. Men The Hives gör sin dyraste platta någonsin, som ska betalas av pengarna de senare ska få av skivbolaget. De flyger all sin musikutrustning till 8 olika studios i olika länder och amerikanska delstater. En är The Hit Factory i Miami, där rapparen och producenten Pharrell håller till.
Lil Wayne var i ett rum och Pharrell var i ett rum och Scott Storch var i ett rum. Och sen kom Timbaland dit och Timbaland och Scott Storch hade någon beef. Men Pharrell var kompis med båda.
Det fanns ju definitivt en attraktion mellan den stora hiphoppen och rocken, just eftersom att rocken hade den här nyvunna energin.
På parkeringsplatsen utanför den legendariska musikstudion står kromade bilar och blänker i solen.
I studiorna bredvid oss så sitter folk och man ser inte alltid vilka det är och sådär, men ändå så på något sätt så smyger man ut på parkeringen och träffas allihopa. Justin Timberlake är där med sin Porsche.
Alla hade så sinnessjukt dyra bilar på parkeringen. Alltså, vem som hade egen parkeringsplats och så. Det var också väldigt viktigt. Så här. Och vi hade någon så här risig hyrbil.
På parkeringen står de stora stjärnorna och deras crew och viftar med sedelbuntar. Några är beväpnade. Inne i Hit Factory stöter The Hives på rapparen Lil Wayne.
Några från vårt gäng höll på att spela biljard. Och sen kom Lil Waynes gäng dit och ville spela biljard, vart sura för att de inte spelade om pengar. Men det är alltid så här sånt stort gäng, så det är så här aldrig Lil Wayne som gör något osoft. Men då hade de så här en ryggsäck med pengar och sen visar någon typ att han har en pistol, det får man inte ha där. Eller liksom, så de hotar väl liksom, för att de ville spela biljard i stort sett. Men sen lite senare så skulle liksom hans manager Slim komma och be om ursäkt till oss. Och då var föräldrar tvungna att säga, oh shit, händer det nu? Och så var han tvungen att göra en kurs i hur man tar emot en ursäkt i hiphop. Man får inte svara. Man får inte säga att det var okej, okay, för då är man liksom en pussy. Och man får inte fortsätta mucka eller så att säga, ja, oh, det där var fan inte okej. Okay. För då fortsätter beefen. Så det enda man kan göra är bara vänta tills de går ut i rummet.
I studion är det inte helt enkelt när Pharrell, en av världens största hiphop-producenter, ska möta Hives, världens mest principfasta rockband.
Han vet ju inte om vår regelbok på något sätt. Så att den får man ju bredda lite i.
Han är ju bara pang, 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 så det är klart. Det här är låten, bara vidare till nästa, pang, pang, pang. Och sen är det bara en sån musikmaskin liksom. Och det är ju en extrem skillnad mot hur det är för oss. Det tar ju år.
Blir det här verkligen bra, det här? Är det här något som jag liksom kan stå för? Skivbolaget tror ju så stenhårt på det här att det liksom kommer bli superlyckat. De tror ju liksom mer på den. Egentligen tror jag än vad vi och Pharrell kanske tror på det, att det kommer bli liksom the big success.
Men tiden med Pharrell får ändå nog mer med sig än hiphop-cred.
det löste mycket så knutar för oss att jobba, var tvungna att jobba så fort att man ska spela in någonting. Så började vi bara så här, är det bra eller är det bra eller? Och han var lite så, men det är väl skitsamma, nu har vi spelat in det så går vi nästa grej. Vi var där en vecka och gjorde typ 9 låtar.
Bara 2 Pharrell-låtar kommer med på det nya albumet.
Och det kändes ju lite sinnessjukt att så här vaska massa grejer man har gjort med Pharrell. Men så här, om inte vi tycker det är bra så tycker vi inte det är bra.
Men det är någon som inte vaskar låtarna. Pharrell.
Sen tog han några av de låtarna vi vaskade. Och satte på en NRD-skiva. Och egentligen bara liksom... Han sjöng på dem. Men egentligen är allt annat det vi gjorde så här.
Den amerikanska hiphopvärlden har inte tappat sitt intresse för The Hives. I samma veva ringer en annan producent, Timbaland. Han är i Stockholm för en konsert med Justin Timberlake och vill komma till studion i Gröndal.
Den är lite mer råttbo än Hit Factory Criteria. Jag tyckte särskilt Timbaland i alla fall. Och vi försöker liksom få det att se lite mer ut som en amerikansk studio. Vi fixar en kyl med dryck och skit så han ska kännas lite hemma. Och sen så bestämmer jag att han ska komma 6 ska vi se på eftermiddagen, kvällen liksom. Och första kvällen tror jag han kommer dit vid midnatt eller 1 eller något så på natten. Så tills dess väntar vi bara egentligen. Han är ju bara intresserad av att göra det han höll på med då som vill säga att Duran Duran hiphop med så här poprefränger. Alltså låter vi lite för mycket Justin Timberlake om det vi får ur oss till slut. För han vill liksom ha det. Han verkar verkligen vilja ha det på sitt sätt. Vi gör väl kanske så här 6 låtskissar eller någonting. Vi tänker ju att vi är ett band som har någon slags stil. Men det, han är inte så intresserad av det liksom. Han bara, vadå? Man gör väl en hit. Och sen minns jag att det är några ganska besvärliga telefonsamtal. Jimmy Iovine, chefen för vårt skivbolag, ringer och ska övertyga mig att de där Timberland-låtarna är bättre än våra och ska vara med på skivan. Han bara, men så här, jag hade det här snacket med Gwen Stefani också. Och hon är ju glad nu när skivan har gått bra, bla 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 bla. Och sen säger jag egentligen bara, but maybe I'm not Gwen. På hans skiva blir det ju med. Nu vill jag verkligen att det här ska bli bra. Är det tillräckligt bra? Nej, det är inte tillräckligt bra. Måste jag bara använda min vilja, för jag kan ingenting för att göra det här bra.
Det enorma projektet som har varit The Black and White Album ska mixas. The Hives har sina vanliga kval och tvivel. Men det är inte bara The Hives sedvanliga prestationsångest som ska stå i vägen för bandet den här gången.
Vi ska liksom mixa färdigt våran skiva. Och liksom allt står på spel och hej vad riba. Och så kommer liksom elgubbarna, elleverantören in och ska klippa elen för inte betalt på 3 månader.
Det som ligger bakom den klippta elen är fortfarande ett känsligt ämne för samtliga inblandade. Och det är dessutom en komplicerad historia om kvitton, lån och årsredovisningar. Upptakten till det som följer börjar flera år tidigare. När The Hive skriver på miljonkontraktet med Universal 2002 lovar bandmedlemmarna varann en sak. De ska aldrig bråka om pengar. De vänder sig till Tambourine Studios i Malmö som tar hand om flera band i svensk artistelits ekonomi. Våren 2008 har The Hive varit på turné nästan nonstop med The Black and White Album. En av turnéerna är tillsammans med Maroon 5. Ett fan filmar när Howlin' Pelle tackar publiken innan bandet lämnar över till Maroon 5. Publiken skriker.
Den osannolika kombon av de två banden genererar nästan samma recension på varenda arenastopp de gör.
Jag tror att det var så här, USA 0, Sweden 1.
The Hives sopar banan med Maroon 5.
Det blev ju obekväm stämning mellan oss och Maroon 5.
They destroyed Maroon 5. That should be an album title.
När ett utpumpat The Hives kommer hem till Sverige upptäcker Nicholas Arson att han inte kan betala sin tv-licens på drygt 500 kronor. Upptäckten leder senare till mycket värre insikter. The Hives är panka och dessutom har de skulder. Några är till varann. Det visar sig också att pengar har lånats ut från ett annat band bland Tambourines klienter, Cardigans. The Hives har haft stora utgifter, både i sina privata bolag och i bandets gemensamma. Det handlar om allt från samlargitarrer och bilar till produktionen av deras berömda livekonserter. Samtidigt har de mycket pengar i inventarier, som till exempel i all utrustning och det feta kontraktet med Universal. För att lösa den ekonomiska krisen säljer bandet av bilar och gitarrer och ger sig ut på turné igen. Istället för att vila upp sig måste det pressade bandet jobba hårdare än någonsin. Sen ska alla skulder vara reglerade, tror de. 3 år senare låter det så här i P3 Nyheter hösten 2011.
Ja, idag ska The Hives och Cardigans mötas i domstolen. Vår reporter Sara, vad handlar det här fallet om?
Jo, bakgrunden är att musikstudion Tambourine Studios har skött ekonomin åt flera svenska artister. Bland annat The Hives, Cardigans och Timbuktu. Och man påstår att studion har haft ett internt banksystem där de har lånat pengar från band med bra ekonomi till band som har haft det sämre. Och banden själva säger att de inte gått med på några överföringar och att de heller inte visste om lånesystemet. Medan studion säger att ja, det visste de visst.
The Hives, The Cardigans, Timbuktu, The Ark, Weeping Willows, Soundtrack of Our Lives och Europe. Bolagen tillhörande några av Sveriges mest kända band och artister är inblandade i en omfattande härva som under åren involverar mer än ett dussin stämningar, delstämningar och motstämningar. Det blir till och med polisanmälningar. Advokater ringer, kronofogden knackar på. Samtidigt ska The Hives göra det The Hives gör. Turnera jorden runt och spela in ny musik.
Det mesta av 30-årsåldern försvann i det där. Man är osams med omvärlden, känns det som. Det gör ju att det blir liksom svårt för oss att hålla sams. Eller vi svetsas ju delvis samman lite grann av de yttre problemen, men det är också väldigt liksom skört internt, och så ska man försöka liksom göra musik samtidigt. Det var som att den lock på all ens glädje så att man aldrig blir glad bara. Som går på något så här omvänd Prozac under en väldigt lång tid. Det här är egentligen underbart, det här älskar jag att göra, men det känns ingenting. Liksom, det är som att vara deprimerad eller någonting. Man känner ingen vind, man ser inte att det är fint väder. Kanske var deprimerad helt enkelt.
Sommaren 2011 är The Hives på turné. En kväll i augusti ska de spela på en festival på en alptopp i Schweiz. Publiken märker inget av bandets bekymmer när The Hives äntrar scenen med sin patenterade, explosiva liveshow. Pelle får en kick av massans jubel.
Vi har börjat spela, vi har spelat kanske bara 2-3 låtar och sånt där. Och sen ska vi spela Walk It It Walk. Och så går jag bakom en högtalare, jag klättrar upp i någon ljusrigg av något slag. Och där har jag då kommit in i någon slags liksom stim där jag känner att så här, allt jag gör är rätt och inget kan gå fel. Och sen så tänker jag att jag ska hoppa ner på scenen. Av någon anledning tror jag inte att det är ett problem, att jag behöver inte liksom lyda fysikens lagar. Och jag landar med fötterna på scenkanten och sen blir allt svart. Och sen vaknar jag liksom till liv av att vigilantet skakar om mig och håller mig upp i luften. Och jag har ingen aning om hur länge jag har varit borta. jag tänker liksom att hur fan kom han hit så snabbt? Vad gör han här ungefär? Men jag hör ju att de har slutat spela. Jag tänkte väl liksom precis börja sjunga nästa textrad ungefär. Och han frågar liksom, är det okej? Och jag tittar väl på mig själv ungefär så och ser att ingenting är av. Eller jag blöd lite i huvudet tror jag. Men jag är liksom så adrenalinstins och jag skakar liksom ganska mycket. Så jag tänker så här, nej jag klarar mig typ. Och sen så går jag upp på scen och sen så här, ja, och så tänker jag bara så här, men jag vill ju fortsätta tänka. Jag vill bara spela tre låtar, känns ju sinnessjukt att ställa in. Så vi bara, ja men vi spelar mer, säger jag väl ungefär. Ja men vi kör vidare. Och spelar vi nästa låt och sen så spelar vi nästa låt. Och jag känner att det liksom blir stelare och stelare. Och det börjar kännas lite märkligt. Men gör jag i alla fall, genomför hela den här spelningen. Det är säkert en timme konsert kvar efter det här fallet då. Och sen så när vi har spelat färdigt så kommer en doktor som säger att nu måste du åka till sjukhus, för en av vakterna sa att han såg att du tuppade av. Det visar sig att jag har landat på betong med huvudet för 2-3 meters fall. Då är det en hjärnskakning. Och då ska man egentligen undvika höga ljud och vara bland mycket ljus. Och då har jag precis stått och spelat en rockkonsert med stroboskop i en timme. Tänker jag, ja det var ju perfekt att ingen sa det. Nu är jag permanent hjärnskadad, tänker jag. De spänner fast mig på en bår i alla fall och stoppar in mig i en slags ambulans som kör ner för den här alptoppen jättesnabbt. Och så kommer jag till ett schweiziskt sjukhus som ser ut som en parodi på ett schweiziskt sjukhus. Allt är så otroligt så här, perfekt och rent och all utrustning ser ut som den är från framtiden. Och sen så kommer det en sjuksköterska att presentera sig. Hon heter Troll. Hon har en namnskylt där det står Troll på. Och då tänker jag att nu är jag ju rejält hjärnskadad. De stoppar mig i någon hjärnröntgenmaskin. Och Trolls uppgift då är att hela natten väcka mig en gång i timmen och lysa en ficklampa i mina ögon för att se om pupillen reagerar. Det är en väldigt märklig natt. Så jag sov liksom ingenting och blir väckt och somnar, blir väckt och somnar. Vi ska egentligen åka då, vi har hyrt något privat flyg för vi ska åka och spela i Frankrike dagen efter. Det var enda sättet vi kunde ta oss mellan de här. Och jag minns att Nikolas barn är med. Och de har sett fram så fick jag åka flygplan. Men det blir ju inget av med det. Så här. Så jag kommer till hotellet och så sätter jag mig i lobbyn och jag ser ut som ett lik. Liksom. Jag sitter bara och stirrar rakt fram. Då tror jag att alla i Hives liksom blir lite rädda för att de tror verkligen så här, fan nu har han liksom blivit paket där. Han blir min grönsak.
Pelle repar sig så småningom från fallet och The Hives fortsätter att turnera nästan som att de är odödliga. Men det kommer ingen ny musik. 2012 på den kaliforniska musikfestivalen Coachella. Det här är året med Tupacs återuppståndelse som hologram och när svenska Refused kommer tillbaka. The Hives gör också comeback. De har inte varit där på 9 år. Dennis Luxén träffar bandet backstage.
Och så kom Nicke fram och så sa han, åh jävlar vad tajta ni var. Det var så sjukt tajt. Så sa han, ja vi försöker repa men det blir mest att man får sitta och prata om någon rättegång hela tiden. Så vi hinner aldrig repa, kommer jag ihåg att han sa.
Tidningen Forbes filmar när Hives uppträder i scenkläder som inte är helt anpassade för ökenvärmen. Vita skjortor, frack och högsvart hatt. How do you rate it on a scale of 1 to 10?
I'm here with the Hives, just outside Coachella, weekend 2, performed last weekend. You guys weren't here since 2003. How does it feel to be back?
It feels pretty awesome.
Magic almost.
The Hives har ett signum på scen, att stanna upp under en låt och frysa kroppen i en pås. I flera sekunder står de där, blickstilla som statyer. Men så vaknar bandet till liv igen. Howlin' Pelle ber publiken om en tjänst.
Everybody sit down. Everybody in the fucking VIP. You're not that very important. Sit down. You're not that important just because you got more money for your ticket. Sit down. Sit down. Or just because you know someone in mid-level management at Coachella. Everybody in the VIP, sit down. That's right.
I'm looking at you. I'm looking at you, Tom Hanks.
Tom Hanks hittar jag faktiskt bara på. Han är inte ens där, men hans son är där. Och hans son sätter sig ner. Alla i VIP-hörnan sätter sig ner. Det minns jag som världens liksom succé. Våran amerikanska bokare kommer och säger "That was huge!" Och har nästan tårar i ögonen över att det var så fantastiskt. För då har ju inte hon sett oss på några år, tror jag.
Det är lätt att snacka om Hives, hur bra det har gått. Och liksom, som jag säger, de var världens största band ett tag. Men de har också haft en hel del motvind. Och det var jävligt fint att se dem på Coachella och se hur peppade folk var och hur bra de är då de har liksom en så här riktigt härlig dag. Så att, ja, det var grymt, verkligen.
The Hives har inte släppt ett album på 5 år. Men några månader efter Coachella kommer det. Lex Hives.
De drog sig ju åt ett mer klassiskt rock'n'roll håll. Bort ifrån kanske hardcore och punk. Men de spelade också väldigt snabbt.
The Hives har lämnat skivbolaget Universal. Det nya albumet ges ut, finansieras och produceras av bandet själva. Till skillnad från hiphoputflykterna och cheerleader-experimenten på förra skivan går bandet tillbaka till sina rötter och regler. Det handlar om kärleken till enkel och direkt rockmusik med få beståndsdelar. Tidningen NME är lyrisk i sin recension. De fångar bandet backstage på Reading-festivalen.
I think the world needed to be reminded that we exist again. It's kind of like, you know, beer goes away for a couple of years, then people are really going to miss it, and it comes back and people are like, holy shit, this beer is good.
Våren 2013. P3 Nyheter rapporterar.
The Hives får slanta upp sammanlagt 23 miljoner kronor till The Cardigans i bråket som avgjordes i Lunds tingsrätt idag.
Men det finns en tredje part i detta, för det är Tambourine Studios som tidigare haft hand om båda artisternas pengar som fått över miljonerna, och det är just detta som The Hives har försvarat sig med, att de inte har känt till att pengarna fördes över till dem från andra artisters konton.
Lunds tingsrätt skriver i domen att ingen sida förefaller haft full överblick över transaktionerna. Men det är ändå The Hives som är ansvariga för sin egen ekonomi. Rättegångarna fortsätter. Senare på hösten rapporterar P4 Västmanland.
Rockgruppen The Hives från Fagersta förlorade tvisten i Malmö tingsrätt mot Tambourine Studios. Gruppen hade krävt miljonbelopp av Tambourine Studios, men nu blir det istället The Hives som måste betala motparten.
The Hives överklagar domen. Men precis innan förhandlingen ska börja i hovrätten våren 2015 förlikas de med sitt gamla ekonomibolag. Men det fortsätter. The Hives förlorar mot The Cardigans i hovrätten. Lamborghinin byts mot Skoda. Kulturnytt 2015.
Högsta domstolen tar inte upp det så kallade tamburinmålet mellan popgrupperna Cardigans och The Hives. Därmed står hovrättens dom fast, som innebär att medlemmar i The Hives ska betala nästan mellan 20 och 30 miljoner kronor till The Cardigans, det uppger Sydsvenskan idag. Skulden på 18,5 miljoner som uppkommit genom en komplicerad låneverksamhet mellan banden som under sin tid båda var knutna till Tambourine Studios i Malmö. Den har med räntor och rättegångskostnader sannolikt närmat sig 30 miljoner, uppger Sydsvenskan.
Det har gått mer än 20 år sedan debutalbumet Barely Legal kom och 6 år sedan Lex Hives. Bandet har förlorat en medlem, Dr. Matt Destruction, som gick in i väggen. Men varken det eller rättegångarna knäcker bandet. De fortsätter turnera jorden runt, nu med The Johan and Only på bas. En av turnéerna är med AC/DC, bandet som först fick bröderna Almqvist att upptäcka rockmusik.
A lot of bands can't outlive the era that they broke through in. And that's not the case with The Hives, because every time The Hives plays, whether it was back at Coachella, whether it's with Maroon 5, whether it's with Pink, they find a new audience, because whoever they're opening up for, they upstage them.
Det var någon vid något tillfälle som Howlin' Pelle liksom ropade ut till publiken: vet ni vilken som är Västmanlands landskapsblomma? Det är någon smartis som liksom hojtar någonting tillbaka och det är lite mummel fram och tillbaka. Och han är så här: nej! Svaret är The Hives! Svaret är alltid The Hives!
despite all the hard times, despite all the troubles, they always keep coming back.
Så länge de spelar i sitt favoritband så kommer de att kunna spela för evigt.
Fagersta, 2018.
När man går ut på scen och sen så slår det första ackordet an, då händer det någonting som utan att, som egentligen är det man är ute efter. Alltså den känslan är det som får en att göra allt det andra man gör.
För det är precis samma känsla som man liksom hade första gången man hörde liksom rockmusik. Att det där slår på liksom stärkare och trummor och få slå på trummorna och få spela på gitarrerna och sånt där. Att det är liksom något som lyfter den liksom, som så här, det är något som väcker någonting inuti. Det, jag kan tycka att det är exakt samma känsla som när jag var fem.
Att det är som att det kan läka lite grann. Det är det vi vill också, tror jag. Komma tillbaks till världen. Om det skulle dö här och vara klart, så skulle det vara ett ganska snyggt lik för The Hives. Och det är vi väl helt okej med. Skit i att lägga av. Vi fortsätter.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om The Hives, ett rockdrama i svart och vitt. Dokumentären är gjord 2018 av mig, Vendela Lundberg. Producent var Axel Winqvist, exekutiv producent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Programmet är en produktion från 3D Statsmakten Media. Låtlista och information om ljudklippen vi använder i dokumentären finns på webben. Glöm inte att prenumerera på P3 Musikdokumentär så du inte missar nästa avsnitt.
Understand, a gathering six holding each other's hands. The willow tit sings as to offer us advice. One can stand without the other, and evil will not run. The war can't be avoided, but it can be won under the blood red. Blood red moon. The blood.